Idag börjar vi i Lukas 10 kapitel och 17 vers. Lukas 10 och 17. De 72 kom glada tillbaka och sa: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Det här är en viktig text. Och den leder oss ut på smala vägar. Ibland känns det nästan som en slak svart sytråd över en mörk avgrund i dimma. För det är lätt att misstolka, och man kommer in i sammanhang där starka krafter kommer i rörelse. Inte minst sådana som vill få en på avväga. Jesus hade skickat ut 72 lärjungar. Nu inte bara de 12, utan 36 team hade gått ut och evangeliserat två och två. Och när Jesus skickar iväg dem så ger han dem, som det står, makt att bota sjuka och driva ut onda andar och så vidare. Och nu kommer de glada tillbaka och vill få rapportera till sin herre och mästare att det funkade. Ibland blir vi ju lite överraskade när det går som herren har sagt. Och de här var positivt överraskade. Tänk, herre, det gick precis som du sa att det skulle gå. Och för att ge ett exempel på det märkligaste som de tyckte att man hade varit med om, så säger de: till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Människor hade blivit fria. Och Jesus förklarar lite grann vad det är som har skett. Han säger: jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Det är nu viktigt att vi läser den här versen rätt. Betyder den att vi kan trampa på alla skorpioner vi ser? Om vi gör en jämförelse med den här texten i Markus 16, att om de så dricker dödande gift så ska ingenting skada dem. Betyder det att vi kan tömma varenda arsenikbägare vi hittar? Kan vi spetsa kaffet med miljögifter och dioxiner och PCB och allt? Nej, antagligen inte. Det kanske är så här att lärjungen hamnar kanske i situationer där han tvingas dricka dödande gift. Då ska det kunna ske utan att lärjungen tar skada. Men att vi, så att säga, brygger kaffet på avloppsvatten från närmsta pappersbruk, det tror jag inte är bra. Det är inte det menas. Menas det här då att vi nu har fått ett sådant välde över ondskans andemakter att vi kan förjaga alla demoner vi ser? Att vi kan, som det heter, ta auktoritet över alla andemakter? Bara vi förmodar eller förstår eller inser att här finns en andemakt. Den ska vi omedelbart kasta ut. Är det Jesus säger? Det är viktigt att vi förstår det här. Ty om vi förstår fel så kommer vi att hamna ganska allvarligt fel. Och för att vi ska få proportioner på det här måste vi naturligtvis leta efter skriftens summa. Summan av ditt ord är sanning, står det. Och då ska vi titta i andra Korinthierbrevet 12. För att förstå det här lite bättre. Där ska vi läsa från första versen till och med den tionde. Jag är tvungen att skryta. Visserligen till ingen nytta, men jag kommer nu till syner och uppenbarelse från Herren. Jag vet en man som lever i Kristus och som för 14 år sedan, om det nu var med kroppen eller utan, det vet jag inte, men Gud vet det. Han blev i alla fall uppryckt till den tredje himlen. Och jag vet att den mannen, om med kroppen eller utan, det vet bara Gud, blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Den mannen vill jag skryta med, men med mig själv vill jag inte skryta, bara med min svaghet. Om jag skulle vilja skryta så är jag ändå inte från förståndet, för vad jag då skulle säga är sant. Men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än han gör när han ser eller hör mig. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig. En ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig fred, men han svarade: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Det finns de som anklagar kristendomen för att vara någon sorts självplågarfilosofi. Och citerar då till exempel gärna den här versen: jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter och förföljelse. Men det har inget med självplågeri att göra. Paulus har sett något viktigt över sitt liv. Hans speciella synd, den som han hade så lätt att trilla tillbaka i och som han föll tillbaka i om han inte var i Kristus, det var högfärden. Han var ju den store stöddige Saul från Tarsus. Han som visste precis och som inte behövde lyssna till någon. Och Herren anförtror honom väldiga uppenbarelser. Han har varit i paradiset och fått höra ord som ingen får uttala. Och det måste ha varit Guds namnet. Och kanske annat också. Och så säger han så här: att i mitt liv behövs en motvikt för att jag inte på nytt ska bli högfärdig. Därför har jag fått en ängel från Satan, säger han. I mitt följe går ständigt en demon. Och han slår mig i ansiktet. Och inte minst i vår tid har det ju grubblats till leda över vad det där var för någonting. Var nu Paulus sjuk eller var han inte sjuk? Han var synskadad, säger somliga. Hur han nu kunde vara segelmakare när han var synskadad. Sådana brukar man ju pensionera om de blir synskadade. Ja, han hade epilepsi, säger Christer Stendahl, för han såg ett ljussken och föll omkull på vägen till Damaskus. Buden är många. Och det kluriga är ju att vi vet inte vad det var. Och därför kan vi hålla på och gissa i all evighet utan att någonsin vet om vi gissar rätt eller ej. Och det är inte det som är poängen. Poängen är ju detta att här går en demon tillsammans med Paulus och slår honom i ansiktet. Och jag menar att om vi fick höra det här idag, om Paulus satt här och berättade om detta idag, så skulle vi allihopa flyga fram kanske och säga, men käre Paulus, så ska du inte behöva ha det. Du förstår, man kan ta auktoritet över dem och kasta ut dem. Kicka honom på smalbenen och säga till honom att han går. Det är så här ska du inte behöva ha det. Ja, han säger det att jag har bett till Herren, säger han. Tre gånger. Och det kanske var tre gånger av bön och fasta. Han kanske har länge bett över det här. Vid tre tillfällen. Till sist får han svar från Gud. Och Gud pekar ut hans högfärd och säger att om du ska kunna bära det stora förtroendet av de uppenbarelser som jag har gett dig, så måste jag också få lov att göra dig svag. Jag måste få lov att göra dig så ynklig att du aldrig kan få för dig att det är något särskilt med dig bara för att du har fått stora uppenbarelser. Så den ängeln från Satan, den ska inte bort. Den ska vara där. Jag beskyddar dig inte till fullo för honom. Och Paulus förstår någonting som inte är så svårt att förstå, men som vi länge värjer oss för. Herren uttrycker det så här när han talar genom Zakaria, 4:6 där som vi gärna sjunger, att icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Och det är ett ord som betyder att Gud lägger inte sin kraft ovanpå din. Han lägger inte sin kraft ovanpå din. Eller omvänt, han garnerar inte sin kraft genom att tillåta dig att lägga din ovanpå hans. Utan din kraft måste först stängas av, så kan hans flöda. Då kommer innast frågan, hur ska du göra för att stänga av din kraft? Tala om för mig hur jag ska göra. Det kan du inte. För om du kunde stänga av din kraft, så var det ju din kraft det med. Titta här, så bra jag stänger av min kraft. Då var det ju fortfarande din duktighet det hängde på. Inte din duktighet i att utveckla din kraft, utan din duktighet i att stänga av den. Utan poängen i det här är att du kan inte stänga av din kraft. Men du kan tillåta att Gud ställer dig i situationer som är så övermäktiga. Där din kraft blir så hopplöst otillräcklig. Att din kraft bara spolas bort. För det är så det går till. Därför är en andlig tjänst alltid karakteriserad av vanmakt och styrka. Om vi för över detta ett ögonblick på din tjänst som själavårdare, så kan det gott hända att du tänker så här, att bara jag blir lite varm i kläderna, bara jag liksom får lärt mig det här och liksom får lite mera självförtroende i den här branschen, så ska det nog börja rulla ordentligt. Men så är det inte. Man känner sig lika vanmäktig inför varje ny människa och varje nytt problem. Man jobbar på ett sätt ständigt under förutsättning att det här kommer aldrig att gå. Och ändå gör det, därför att Herren är verksam. Och jag kan säga, om jag ska bli lite mer personlig, säga om min egen tjänst som lärare. Att den fungerar, tyvärr tycker mitt kött, ofta så här. Att jag har ingen aning om vad jag ska säga. Och det känns bara som en enda stor vånda, som en enda stor ångest. Förra måndagen när jag åkte hit så satt jag i bilen hela vägen och stönade. Jag hade ingen aning om vad jag skulle säga. När jag träffade några av er i matsalen när jag kom hit så tänkte jag, stackars människor, de har åkt hit förgäves. Jag till och med smög mig ut i farstun och bläddrade lite i min egen bok, vad heter det, Befriande nåd, för att få några tips. Jag hade bara något enstaka bibelord klart för mig när vi började. I början, när jag kom ut i tjänst att undervisa, så var jag som regel förberedd veckor innan, rustad till tänderna med bibelord och tankar och kommentarer. Och det där har så småningom bara torkat in bit för bit. Och jag har minsann försökt att förbereda mig och tänka igenom och planera. Och så här, det går inte. Stopp. Jag blir tom som ett pingpongägg i huvudet. Och så vill Gud ha det. Bara för att jag aldrig ska få för mig att jag kunde det här. Hela tiden måste vi acceptera att stå i en tjänst där Herren lägger på oss svaghet för att kunna lägga på oss kraft. Och att känna igen hela det mönstret är viktigt. Och det är inte så att svagheten upphör att kännas som svaghet. Det gör den verkligen. Livet ut kommer att känna den svaghet som hör ihop med en tjänst som svaghet. När jag åkte hit förra måndagen kände jag det så in i märgen, så att om det inte var för att jag hade varit med om det många gånger förr, så skulle jag bara vänt bilen och åkt hem igen. Och sjukskrivit mig eller gjort vad som helst. Liksom slippa ifrån det. Och du kommer i din tjänst som själavårdare att ideligen tycka, när du konfronteras med människors situation och problem, det här är omöjligt. Jag har ingen aning om vad jag ska göra. Det här är kört ifrån början. Och det kan vara mycket mer Gud i det än vad du tror. Han älskar att sätta dig i sådana situationer. För att hans kraft ska gälla och inte din. Det upphör aldrig att kännas som spikar i köttet. Men det är ändå en nödvändig förutsättning. Du kommer också att finna i din tjänst att Herren låter dig misslyckas många gånger. Skriv misslyckas inom citationstecken. Du kommer alltså att uppleva människor som du inte kunde hjälpa. Men var inte rädd för de situationerna. Därför att det är i dem du lär dig mer än du någonsin kan lära dig med dem som det går bra med. Det är också lustigt nog ett stycke svaghet som du behöver för att kraften ska kunna komma till sin rätt. Och har du lagt, så att säga, ditt liv och din kallelse i Herrens hand, så får du acceptera att han portionerar ut både det du tenderar att kalla för framgångar och det du tenderar att kalla för misslyckanden i lagoma mängder för att föra det framåt. Nå, allt det här var ju en parentes. Det vi nu ska konstatera om Paulus, det är att den store aposteln Paulus, han går här med en demon. Inte i sig för allt i världen, men någonstans surrande som en flugsvärm omkring sig. Och det är mer än flugor, för de slår honom i ansiktet eller den. Han lider av det. Han gör verkligen det. Och vi hamnade i den här texten därför att vi läste Lukas 10. Hur Jesus säger, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner. Och det skulle vara väldigt lätt för oss om vi stötte på Paulus en dag att säga det. Att hörru, har du inte läst Lukas 10:19? Så här ska du inte behöva ha det. Jo, Paulus skulle nog satt sig ner och undervisat oss en stund om att så står det i Lukas 10:19, det är riktigt, men det finns mer att lära än bara en enda vers. Vi kan inte dra den slutsatsen att vi kan, så att säga, utöva någon sorts godtycke över ondskans andemakter. Det är inte vår kallelse. Och här hänger det egentligen ytterst på om vi har en dualistisk syn eller en monistisk syn. För att om vi har en dualistisk syn, Gud och djävulen, de krigar med varandra i himlarymderna. Och Gud vill åt varenda demon. Han kämpar och kämpar för att liksom neutralisera den ena andemakten efter den andra. Och vi ställer upp på hans sida och vi ska verkligen kriga mot alla andemakt vi ser eller känner eller anar. För att hjälpa Gud. Det är dualism. Då kommer vi automatiskt att läsa det här ordet i Lukas 10 som så att vi kan, så att säga, ge oss på alla andemakter. Och att egentligen är det som är vår huvuduppgift. Men om vi har en monistisk syn, Gud är en, också de onda andarna tror det och bävar. Då förstår vi att de onda andarna kan inte göra något mot Guds uttalade vilja. Men vi påminner oss bilden av mannen, hustrun och älskarna. Och att när hustrun älskar andra män än sin egen make, så hamnar hon i klorna på dem. Och kan behöva hjälp att komma tillbaka till sin rätte make. Och att vårt uppdrag som själavårdare mycket är att hjälpa människan att på nytt vända sin kärlek tillbaka till sin äkta make. Och att där kan behövas en viss hjälp ibland att avhysa diverse parasiter. Men att allting ändå handlar om att också de onda andarna är underordnade Guds vilja. Ty Gud har all makt. Och det är inte alls så att vi kan ge oss på alla andemakter vi ser eller anar. Efter eget, eftersom vi själv tror är bäst. Vi måste på något sätt stå i samarbete hela tiden med honom som har makten. Ett av de mera intressanta exemplen på det här, det hittar vi i Första Samuelsboken 15, 16, Första Samuelsboken 16. Där vi ska titta på den 14:e versen. Men sedan Herrens ande hade vikit från Saul plågades han av en ond ande från Herren. Har du sett det förut? Ja. Så länge man har en dualistisk syn så tycker man det här måste vara tryckfel. Det här går bara inte ihop. Men när man har fattat att Gud är en, då klarnar det. Vad var det som hade hänt? Tänk om vi skulle vicka för David en vecka. Han som satt och spelade harpa och sjöng bibelkörer så att olusten skingrades hos kung Saul. Och vi kanske skulle vara frimodiga och säga det att den här kastar vi ut i Jesu namn. Tror ni det skulle gå? Jag är övertygad om att det inte skulle funka. Var det en ond ande från Herren så kan ju inte vi åberopa Jesu namn för att få ut den. Då skulle ju vi kämpa mot Gud själv. Och det brukar inte vara så lätt. Vad hade hänt? Jo, Saul hade ju blivit utsedd till kung. Han var ju en gång ute och letade efter två bortsprungna åsnor eller vad det var. Och så hamnade de hos profeten Samuel. För det var hans tjänare som gick med. Han sa det, vi kan gå till Samuel. Vem är det, säger Saul. Jo, det är en gammal profet och han det är en fin gudsman. Jag kör för det, säger Saul. Och så hamnar de hos Samuel. Och utan föregående varning blev hans mor till kung. Han hade tydligen inte sprungit ner några kyrkdörrar i sitt liv, Saul. Utan han blir kung i alla fall. Folket hade önskat sig en kung. Och det är ju samma namn som Saul från Tarsus. Namnet som betyder den önskade. Eller den starke. Han var huvudet högre än folket. Och så kommer helig ande över honom och han profeterar. Och folk står i en ring runt omkring och tittar på och säger: är också Kis son bland profeterna? Har ni skådat, grabbar? Är han med och profeterar? Det var grejer. Vem som helst, men inte Saul. Och så blir Saul kung. Och han för krig mot filisterna och efter ett tag så gillar han att vara kung. Makten är ju jättetrevligt att ha. Samuel kommer då och då och försöker ge honom tips ifrån Herren om vad Herren vill att han ska göra. Men det blir lite si och så. Han är inte så förfärligt noga med det Samuel säger utan tycker han något annat så gör han det. Och till sist då blir han skickad till krig emot amalekiterna. Och han får noga förhållningsorder om hur han ska göra, men han gör inte så. Och då kommer Samuel sen till krigslägret och säger att Herren har sagt att du icke längre ska vara kung. Men Saul sitter kvar på tronen. Han gör som han själv vill, det han brukat göra. Och då står det att Herrens ande viker bort ifrån Saul och det kommer en ond ande från Herren. Vad var det för en ande? Ja, det var en ande av misstänksamhet och maktlystnad. Depression kanske också, men misstänksamhet och maktlystnad. Den store bullrande Saul blir plötsligt som förbytt. Han sitter där i sin tronsal och spejar misstänksamt på allt och alla. Och väntar revolutioner från alla håll och kanter. Och när han anar att David är den person som Samuel har talat om, att Herren har utsett i Sauls ställe, så lämnar han ingen möda ospard för att få dö på denne David. En ond and. Från Herren. Herren har utlämnat Saul till ondskans andemakt. Han har utlämnat Saul till en andemakt av maktlystnad därför att han var maktlysten. Och kasta ut den anden tror jag icke i princip är tänkbart förrän den dag då Saul ångrar sin synd inför Gud. och kliver av ifrån tronen frivilligt under bön om förlåtelse. Då kanske man kunde avslutat Sauls bön om förlåtelse genom att tillsäga anden att försvinna i Jesu namn. Om vi så att säga ska flytta hela episoden över till nya förbundet. Men du kommer som själavårdare att träffa många människor som sitter fast i demoniskt betryck. Och du kommer också träffa många människor som folk har försökt driva andar ur. Och som kanske också sitter fast i sånt som du känner har en andlig dimension i sig. Ställ då inte frågan hur ska jag få ut anden, utan ställ frågan vad kan denna människa behöva omvända sig ifrån? Ty omvändelsen är dyrbarare än andeutdrivningen. Och omvändelsen banar väg för befrielsen från andligt betryck. Låt mig illustrera med ett exempel. En människa ringde mig och sa rätt upp och ner i telefon, hur blir man av med en demon? Ja, det är inte så lätt att stå i telefon och säga. Hur så? Jo, han led av svår ångest. Och han namngav några personer som hade förklarat att detta var en ångestdemon. Och så skulle då demonen drivas ut, men det hade inte lyckats, så han hade kvar sin ångest. Och jag tyckte mig höra en röst i mitt inre som sa det att han behövde förlåta sin pappa. Så jag chansade på att det var ett kunskapens ord och så sa jag, hur skulle det vara om du förlät din farsa istället? Flämtning i andra ändan, tyst ett ögonblick, och sa han, det går inte. Jo, det måste det göra. Det gör det säkert. Och vi fick träffas och verkligen gå igenom hans förhållande till sin far. Och det slutade med att han under tårar bad Gud om hjälp att förlåta pappan. Och det var mycket som behövde förlåtas där. Och efteråt så säger jag bara, ångest försvinner i Jesu namn. En gång och utan att höja rösten. Och han rätade på sig i fåtöljen och sa, nu försvann det, sa han. Ja, just det. Så ska det gå till. Du måste omvända det först. För det är på något sätt någonting som är tokigt. Om man ena stunden säger att vi har sån auktoritet att vi kan trampa på alla demoner. Och nästa stund praktiserar man det här genom att stå och ropa på en ande i 5, 6, 7 timmar att han ska ut. Så att alla till sist är så hesa så de måste ut och köpa Läkerol. För det är ju egentligen inte en bild av makt utan av maktlöshet att man ska behöva hålla på så länge. Utan har man, så att säga, makt, så ska det ju räcka med att man säger till det en gång och man ska inte behöva ens höja rösten. Det ska räcka med att man säger, du har inte här att göra. Men alltså situationen är den att om en andemakt finns i en människas liv därför att människan behöver omvända sig från något, ja, men då har jag inte auktoriteten, jag har inte någon makt att säga till den andra försvinna för den personen har gjort det. Vi ska titta i Markus evangeliet kapitel 4. Där ska vi läsa lite grann i liknelsen om de fyra sädesåkrarna. Först den fjärde versen. Och sedan verserna 14 och 15. När han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom och åt upp det. Vad mannen sår är ordet. Vägkanten, det är det hos vilka ordet blir sått, men som knappt har hört det förrän Satan kommer och tar bort ordet som har såtts i dem. De fåglarna är här en bild av de onda andemakterna. Man kan tycka det att det var ju inte bra det här med fåglarna som kommer och äter upp utsädet. Det var ju inte meningen. Och så drar man den slutsatsen som verkar så riktig men som är så fel. Att jag får ställa mig här och vifta bort fåglarna. Nu måste vi säga till fåglarna att de får inte vara här. De måste försvinna här och vi tar ett stort rött skynke och står och viftar med så kanske de ger sig av. Och det är då jag vill ge dig uppmaningen som själavårdare. Låt inte lura dig till att bli en andlig fågelskrämma. Låt inte lura dig till att bli en andlig fågelskrämma. För den här liknelsen, den ger oss egentligen en helt annan nyckel. Och den hittar vi i den så kallade goda jorden. För när man strör ut i den goda jorden, då faller kornen ner i myllan och sen hittar inte fåglarna kornen. Där gror det och växer bra. Problemet är inte fåglarna utan att marken är för hård. Och problemet ska inte åtgärdas med ett rött skynke mot fåglarna utan en spade i jorden. Man möter ibland människor som har länge varit drabbade av inre lidanden av olika slag. Och som kanske blir föremål för andeutdrivning och känner en förvandling. Och sen kommer ett tag senare och säger lite slokörat att jag kände mig riktigt pigg i 3 dagar. Sen var det som förut. Vad var det som hade hänt? Jo, antagligen att man inte hade satt spaden i jorden utan man hade viftat bort fåglar. Och om konen fortfarande ligger på ytan så att säga för att använda den liknelsen så kommer fåglarna tillbaka. Ingenting är säkrare i världen. Men har du ett körsbärsträd och du står där och viftar bort skator, om du går in och dricker kaffe så är ju skatorna tillbaka. Du får alltså stå där permanent och vifta om det ska bli någon verkan. Annars blir det inga körsbär. Och då är det alltså mycket bättre. Då ska man inte låta locka sig till att försöka kasta ut de här andarna en gång till. Utan man får istället föra människan närmare Kristus. Det är någonting i ditt liv som är du behöver omvända dig från. Man behöver inte säga det, men man måste tänka det. Måste kanske be personen berätta om hela sitt liv. Och lyssna uppmärksamt till vad den helige ande har att säga om att här... Här finns någonting som bara är som en landningsplats, en enda stor nedslagsplats för mörkrets andemakt. Stäng flygfältet så drar fåglarna iväg till något annat ställe. Jag minns från ett tillfälle. För många år sedan när jag var väldigt grön i det här. Och det är jag väl fortfarande, men grönare. Då jag blev uppsökt av en flicka med hetsätning som är ett vanligt tillstånd. Och jag förklarade för henne ganska frimodigt att det här är en ande som vi ska kasta ut. Och så gjorde vi det. Och tusen blev jätteglad. Hon kände faktiskt att det hände någonting. Och vi hade en bönestund ihop. Jag har sällan hört en människa prisa Herren så vackert. Det var en sån ljuvlighet i hennes tillbedjan. Sen tappade jag kontakten med henne. Det här var inte alls hemma vid utan i en helt annan landsända. Och så dröjde det ett par månader och så kom det ett brev. Där hon berättade att hon hade mått jättebra i 6 veckor. Eller vad det var. Men sen hade allt med en smäll blivit som förut. Och så stod det i en bisats lite längre ner i brevet om en konflikt hon hade på gång med en nära anhörig. Och jag förstod inte sambandet då. Men nu skulle jag inte ge mig på att inför en sån människa börja i den ändan. Att vi ska kasta ut andemakter. Utan jag skulle börja med att fråga, berätta om ditt liv. Hur har du det? För att om den konflikten, så att säga, hade kommit på dagordningen först, så tror jag att hon hade blivit helad för gott, men nu blev hon inte det. Och det är viktigt att vi har klart för oss att andemakterna har rätt att finnas där. Om en människa, så att säga, tar ett kliv ut i mörkrets rike, om så bara med ena foten, så har de andemakterna rätt att finnas där. Hur gärna hade jag inte velat församla dina barn som hönan församlar kycklingarna under sina vingar, men ni vill inte. Därför kommer ert hus att stå övergivet och öde, säger Jesus. Och han gråter när han säger det. Ändå måste han säga det. Vi kan inte tillåta mörkret i våra liv och åtnjuta ljusets alla förmåner. Det finns något viktigt och underbart som heter befrielse från mörkrets andemakter. Men den befrielsen har inte så mycket med maktutövning att göra som med omvändelse. Och därför menar jag att det här är ingenting, efter min uppfattning, nästan ingenting man ska syssla med i förbönsköer. Utan det här är någonting för själavårdare att jobba med. De som liksom kan sätta in det hela i sitt större sammanhang. För annars blir det som om man försöker laga en radio med en hammare. Du vet, radion bara knastrar om man tar hammaren och dänger till på sidan, va? Och det kan ju hända att det går jättebra sen. Men det kan ju också hända att det slocknar för gott. Därför man vet inte vad man gör. Det är helt givet att man kan vara mycket ledd av den helige ande när man jobbar med en förbönskö. Jag menar inte så. Jag tror ändå att det behövs mer tid för den genomsnittliga vanliga människan till att se och förstå sin situation, se och förstå vad just han behöver omvända sig från. Därför är det han som är den svagaste punkten i systemet. Han kan behöva den undervisning, den förklaring, den rådgivning, den hjälp och vägledning som behövs för att omvändelsen verkligen ska bottna i hans inre. Och det är inte alltid säkert att man kan göra det i en förbönskö. Även om förebedjaren kan få ett kunskapens ord och förstå vad det handlar om, så är det inte alltid säkert att personen själv förstår det. Därför tycker jag det här hör hemma i själavården i första hand. Men det kan ju hända att jag tycker bara för att jag själv jobbar med själavård. Sånt är ju livet. Nu tar vi rast.